Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard, och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Men det är ju det som är så himla spännande med sparande, att många gånger när man börjar så tror man att det handlar om den tekniska delen av sparandet, och sen inser man att börspsykologin eller psykologin, den emotionella delen, är den stora.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 244, och vi ska faktiskt prata om börspsykologi med Kristoffer Andersson som har skrivit två böcker om börspsykologi och håller på med en tredje. Men jag ska faktiskt säga så här att detta är första gången på 240, detta är avsnitt 244, på 243 avsnitt som jag inte har publicerat på en söndag. Och jag har varit liksom så här, för första gången så känns det okej. För det känns, prata om det, känns lite fattigt att publicera ett sånt här avsnitt med allt som pågår i Ukraina och etc. Vi spelade in det andra avsnittet innan det hände. Och jag vet inte, det känns som att saker är lite... Eller jag har fått en annat perspektiv. Sen kanske det är så att för mig ligger ju detta närmare om hjärtat än för många andra. Även om jag är...
Börspsykologi eller...
Nej, alltså det som händer i Ukraina. Eftersom jag tänker liksom att detta är väldigt likt det som hände 1968. Och mina föräldrar är från Tjeckoslovakien och min pappa flydde i 68 när Tjeckoslovakien skulle befrias av Sovjetunionen. Som var ungefär lite samma grej. Och sen har vi ju Masha, vår au pair, i Lviv. Ja.
Liksom. Före detta au pair, hon bor i Lviv, ja. Och vi har ju kontakt med henne.
Ja,
och det blir lite så konstig förstahandsinformation som är väldigt känslosam.
Ja, och sen har vi Pavel, då en programmerare som sitter i Kiev. liksom som
du har hört av honom nu på ett par dagar eller hur är det?
Att 2 dagar har jag inte hört någonting. Mm. Liksom, han har försökt ju flytta ut sin familj och sånt ur Kiev med sina 2 små barn och så var jag så här, men vill försöka få dem till Sverige. Han bara, nej, så jag ska liksom tillbaka. Jag ska sätta familjen i säkerhet och så ska jag liksom tillbaka och försvara.
Det är väl många som vill tillbaka och slåss.
Ja, så att och det känns liksom. Ja, det känns som att jag har i alla fall liksom fått lite perspektiv på grejer. Så att, och hur berör detta dig som lyssnar? Och jag tänker väl, det kanske det inte gör, men där, eller så här, jag tänker egentligen 2 grejer faktiskt. Mm. Det ena tänker jag så här, att man behöver inte följa med så som jag gör tyvärr, att jag twittrar knarkar. Liksom. Men jag skulle faktiskt rekommendera bloggen Cornucopia. Mm. Som är bloggaren Lars Wildering som jag påstår har den bästa rapporteringen i Sverige just nu. Han skriver en artikel varje dag som uppdateras löpande. Och sen skulle jag också säga att det andra att liksom skaffa sig information. Alltså att det är väldigt mycket, som alltså vad är det man säger, när krig händer så den första förlusten är sanningen. Och där är mycket myter, allt från liksom kärnvapen och att Putin är galen och massa sådana saker. Jag skulle vara så här, sanningen är ofta, precis som vi alltid pratar om i alla våra poddavsnitt, mycket, mycket mer komplex än att säga att Putin är galen. Jag tror att man gör det väldigt enkelt för sig att säga det, för att då behöver man inte sätta sig in i den världsbilden. På samma Nej. Sätt som jag liksom efter det här att Sverige igår bestämde att man skulle ge ut vapen till Ukraina. Så, nu kommer vi bli anfallna med kärnvapen och ett kärnvapen i Stockholm så kommer liksom Stockholm att rytas ut.
Men Jan, det är bra att det kommer upp de här farhågorna och frågorna, för då kan man ju ta, ja det är kanske inte den typen av kärnvapen som vi tänker oss eller den typen av förstörelse. Eller du vet, man kan prata om det ju rent konkret istället för att det ligger och så att, bara är att, rädd. Liksom.
Nej men precis, och att vara att bli liksom insatt så nej. Det finns inte den typ av kärnvapen som gör att man skickar en missil mot Stockholm och sen är Stockholm borta. Liksom det är inte fakta. Nu är inte har vi inte plötsligt blivit en säkerhetspolitisk podd, utan jag säger så här, följande. Cornucopia, vi kommer ha i anslutning till detta avsnittet, redan på forumet har vi ett par trådar om man vill stödja, hur man kan stödja både med organisationer som vi har fått tips från våra ukrainska kontakter, men som också bekräftats av andra, bland annat Lars Wildring som också har en fru som kommer från Ryssland.
Som också har en fru som kommer från Ryssland. Det låter som att det är fler än han.
Nej, dina föräldrar är från Polen.
Ja, nej, det är precis. Det är inte riktigt samma.
Nej, men jag menar som också har kontakter. Ja. Och sen det andra när det gäller själva spanet. Vi ska försöka göra ett avsnitt om också där. Hur ska man tänka kring börsen nu? Men liksom grundregeln så här. Investerar du enligt de sätten som vi och forumet och forskningen och sånt har sagt, så är detta, du har en bra båt, sitt still i båten, du behöver inte göra något, fortsätt månadsspara precis som vanligt. Liksom, människan har haft krig i alla tider, vi har kommit ur det. Vi ser en nationsfödelse liksom i Europa 2022. Men liksom så att, och det var någon som hade sammanställt också, Sverige har varit i krig med Ukraina, eller med, inte med Ukraina, med Ryssland 34 gånger.
Men vi har vi varit i krig eller haft krigsförklaringar?
Det har varit krigsförklaringar mellan Sverige och Ryssland 34 gånger. Och, så att liksom, fortsätt spara. Detta är ingen anledning att göra något annorlunda.
Nej,
utan
bara, keep on swimming.
Keep on swimming, verkligen. Så kommer vi med ett... Liksom, och sen det andra tipset alltid när det gäller sånt här med såna här situationer. Zooma ut. Det är lätt att säga att börsen har rasat med 10% eller med att börsen går ner 3-4% på en dag. Gå in på Avanza eller på ditt Lysa-konto och tryck så här 1 år, 3 år, 5 år, 10 års graferna. Så kommer du se att liksom över tid, så även om börsen är ner nu 2022, så liksom tittar man på, jag tror fortfarande på 12 månader är vi fortfarande upp. Och sen så tror jag inte att man ska spekulera så att finanstwitter var så förra veckan man ska köpa ryska aktier och sånt. Jag brukar avråda från att försöka vara smartare än marknaden. Och det ser vi också liksom idag. Sen det, liksom, alltså det är så mycket man har kunnat prata om. Men att ryska börsen håller till och med stängt. Idag måndag fallit med 40% i förhandeln. Rubeln har ju också åkt liksom rakt ner i golvet. Vi ser för första gången bankruns i moderna
Vad är bankruns för någonting?
Nej, men att man har liksom det som vi ska prata om med ett avsnitt med Riksbanken. Att så länge man har förtroende för bankerna så funkar ju allt. Men om alla som är kunder i en bank vill ta ut sina pengar så kommer inte det gå.
Nej.
Och vi ser just nu Sparebank, som är en rysk bank som har filialer i Europa, framförallt sydöstra Europa, etc. Så att
vad händer för dem? Är det många som vill ta ut sina sparingar?
Som inte kan. Så att jag tror återigen, man ska inte försöka vara smart eller vara förra veckan så Rysslands fonderna är på sitt lägsta på 10 år. Ja, från varje nivå har du fortfarande 100% nedgång. Och just nu så jag vet inte, jag hade väl haft vissa etiska och moraliska grejer också med att köpa ryska värdepapper. Bra, det var lite ett rant så här innan dagens avsnitt.
Man kan prata mycket. Innan, men vi gör inte det.
Nej. Dagens avsnitt om börspsykologi. Vi får be om ursäkt till Kristoffer att vi kidnappade hans avsnitt till det här också. Men som sagt, vi har lite länkar för den som vill följa. Vi rekommenderar Cornucopia, rekommenderar Var insatt. Liksom ta komplexa frågor, går inte att svara på med one-liners. Liksom. Det är en sån grej. Så att tack för att du hänger med oss och här kommer då avsnittet med Kristoffer.
Yes.
Varmt välkommen Kristoffer Andersson. Du är gymnasielärare i svenska historia i Motala. Du är investerare, du är författare till 3 böcker. En som heter Börspsykologi, en som heter Mer börspsykologi och sen en bok som heter Gaius Marius som är en historisk spänningsroman från romarriket. Och du håller kurser på Motala folkuniversitet och bloggar om psykologins roll på marknaden och hur man blir en bättre investerare. Varmt välkommen!
Tack så jättemycket.
Vill du lägga till någonting i presentationen?
Nej, det jag vill säga, jag är en vanlig Andersson, eftersom det är där jag heter, men svensk och skrivadan. Men jag är kött och blod, bor i en liten bondstad ungefär, nej men 55 000 invånare. Nej, det är ingenting. Ja. Jag kan väl däremot nämna att den fjärde boken kommer i mars, men det är första gången jag skriver en bok tillsammans med en annan.
Ja, vem var det du skrev den med?
Erik Springhorn på TIN Fonder.
Just det.
Han grundade ju den tillsammans med Carl Arnfeldt och är nu förvaltare där.
Ja, jag vet. Vi har faktiskt haft honom i vår Patreon-community. Har han varit och föreläst. Så att jag gillar det de gör. Så att jag tänker så här, dagens avsnitt ska handla om romarriket. Nej, det ska det inte göra. Utan idag ska vi prata om din första bok. För jag tänker att jag gillar ju detta ämnet, alltså börspsykologi. Och jag måste faktiskt läsa på baksidan här för att jag tyckte introduktionen var så bra. För då skriver du så här, tankar och känslor framför ettor och nollor. Och så skriver du så här, boken till skillnad från de flesta andra har ett fokus på psykologin bakom investeringar. Och sen skriver du så himla fint. Den vänder sig till alla de som då och då begår misstag och tar fel beslut, men som med rätt kunskap och verktyg kan lära sig styra över känslor och annat som kan spela en avgörande roll. Och jag tycker det är så himla fint, för jag brukar alltid säga så att när det gäller investeringar så är vi alla lite dumma i huvudet. Att det svåra är sällan marknaden, utan det är vårt emotionella förhållande liksom till marknaden. Men kan du inte berätta, vad är bakgrunden till boken? Hur var det, hur kom du in på detta?
Jag hade en väldigt utmanande tid som ungdom när jag gick på gymnasiet. Jag var duktig i fotboll, jag skulle iväg på elitlägret i Halmstad och därifrån blev man sedan uttagen till juniorlandslaget. Tyvärr var jag skadad innan och hela mitt liv var fotboll. Jag var en prestationsmänniska, så att om jag gjorde en bra match eller bra träning, då var jag liksom, jag är bästa Kristoffer. Gjorde jag en dålig match, då var jag värdelös. Ingen förtjänade att vara med mig. Varför tittar ni ens på mig? Mm. Och för en grabb som var uppvuxen med fotboll och som hade mätt sig själv med prestationer under hela livet, så var det var en ren och skär käftsmäll. Och jag föll väldigt, väldigt djupt, för att den här skada jag drabbades av, en enkel meniskskada, vart felopererat och jag kunde inte spela fotboll därefter.
Mm.
Och jag hade en djup depression, djup svacka. Och det var tack vare lite psykologhjälp, men tack vare att jag faktiskt själv insåg och förstod att jag måste sätta mig in i hur hjärnan fungerar och använda det till min fördel. Mm. Jag kan egentligen lägga mig ner, tillåter mig själv att drunkna, eller så reser jag mig upp och är starkare.
Ja. Men jag tänkte på det där, för jag kände igen mig rätt mycket. Jag har ju haft uppe detta i vår podd tidigare, att du skrev så att du var känd som MVG Kristoffer. Och så där var det för mig också. Jag hade ju typ femmor i allt förutom bild. Och var det liksom så här, fick man VG på provet, då var liksom jorden höll på att ta slut, eller ja, liksom världen. Och att som jag har sagt, liksom, det är bara något år sedan, jag sa att ja, men jag fattar inte varför Karo är gift med mig, men jag tjänar åtminstone bra med pengar.
Prestation, vi mäter i något materiellt istället för att känna det med självkänsla. För det är en skillnad på självförtroende och självkänsla. Jag kan ha självförtroende i mitt skrivande. Jag känner att jag är duktig på att skriva, eller jag är duktig på att lära ut. Men jag kan egentligen må skit inombord, så då pratar vi om självkänsla. Det är två olika saker.
Mm. Men hur, för att vi hade lätt, jag tror att vi lätt hade kunnat göra ett sånt här bara vara avsnitt där vi bara pratar liksom så här känslor. Men jag tror att det hade varit lite synd, det kan vi också göra. Men jag gillar ju din bok, för att där är det ju mycket fokus på investeringar, aktier, och din bok är ju upplagd. Detta är faktiskt ganska kul, tyckte jag, Karo, att Kristoffer har skrivit liksom varje kapitel först om en sån här psykologisk effekt, kan man säga. Och sen har du två personer, Niklas och Kajsa, där man så här, som efter att ha investerat i 25 år har man jättemycket empati med Niklas, som tycker lite synd om honom. Och Kajsa gör ju då mycket rätt. Men kan du inte liksom så här berätta liksom om just då, vad är skillnaden på Niklas och Kajsa? Och sen tänker jag att vi ska prata om de här olika effekterna och hur man kan liksom göra lite mindre misstag, vilket för att i förlängningen kanske både ha en trevligare resa på börsen men även tjäna mer pengar. Mm. Liksom.
Du sa att vi inte ska prata känslor, men det är egentligen där vi kommer att fokusera på, för att det är ju det som är psykologi, ofta är ju det känslor. Ja. Men för att återgå till Niklas och Kajsa, som du presenterade mig och sa att jag är lärare, och pedagogik är någonting jag brinner för. Alla kan vara duktiga på ett ämne, men kan du inte lära ut dem då, förklara det, då är du ju inte en duktig lärare. Du kan ju ha en master i vilket ämne som helst, men kan du inte förklara det för andra, då försvinner ju lite av behållningen med det. Men Niklas, min plan var när jag skrev boken var att om jag först presenterar den här biasen, den här mentala fallgruppen, försöker att vara så tydlig som möjligt, men också hänvisa till forskning för de som vill gräva vidare eller verkligen dubbelkolla så att det stämmer. Sen var planen att också, kan man också exemplifiera det här med två fiktiva karaktärer, så att det först objektivt skildrade också skildras i två case. Mm. Och då får vi följa Niklas, som är, ja, han lider väl av varenda mental fallgrop som man kan drabbas av. Väldigt naiv, fastnar i stunden. Litar mycket på system 1, aktiverar ytterkällan system 2, och ofta går det ju inte så bra, eller mer korrekt, det går aldrig bra för honom.
Men system 1 och system 2, det är olika sätt att tänka på.
Ja, jag tänker vi kommer dit.
Vi ska inte gå, ja, förlåt om jag går händelserna i förväg. Och så har vi Kajsa. Och hon är egentligen raka motsatsen till Niklas, men hon visar ju också att hon lär sig också under gången. Hon är mer rationell, lugn, logisk, går inte händelserna i förväg, litar inte till slumpen, utvärderande.
Ja. Du pratar om det också i boken som är skillnaden på ett statiskt och ett dynamiskt mindset. Mm. Så kan vi inte börja där, tänker jag. Vad är ett statiskt och dynamiskt mindset, och varför är det viktigt att definiera de två?
Jag kan ju direkt berätta att jag är ju inte världens bästa investerare. För vore jag där så skulle jag nog inte sitta här i Motala. Jag skulle nog äga en Söderhavsö och bara ligga och läsa böcker hela dagarna. Och med ett statiskt mindset så är det som så att det är personer som har en tendens att tänka att jag kan det här och det är jag duktig på, och jag ska se till att försvara den kunskapen och se till att ingen annan inkräktar på mitt område. Och allt annat som jag inte kan idag kan jag inte lära mig heller. Så det är heller ingen idé att jag ens försöker att lära mig det. Growth mindset eller dynamisk mindset som vi översätter det till är att det är mer den här tanken att jag kan det inte idag men jag vill lära mig, berätta mer. Eller jag kan det inte än, snälla berätta mer. Growth mindset, det är där vi ska applicera. Okej, jag kan inte allt om investeringar. Men jag kan lära mig att bli en bättre investerare genom att läsa. Genom att vara ödmjuk mot de misstag jag har begått och de misstag jag begår. Och istället för att gräva ner sig när man har gjort en felaktig investering. Gå tillbaka och se, hur kommer det sig att jag gjorde den här? Mm. Vad var faktorerna som gjorde att jag begick det här misstaget? Och gör om det till ett lärande. För om du verkligen drar lärdom av det kommer du troligtvis inte att återupprepa det. Och det är ju en vinst. Så growth mindset, dynamiskt mindset är någonting jag alltid vill att man ska applicera. Oavsett om det är att laga mat eller investera. För det är som att säga, om jag kan inte. Föddes, kunde du cykla när du föddes?
Ja.
Okej, okay, ja, allt utom du kunde det. Men ja.
Ja. Nej, men jag gillar jättemycket detta, för att vi har ju gjort försök det där i många år, till exempel med våra barn, när de säger så här, men jag kan inte det, och då brukar jag ibland liksom att jag lägger till det där, eller jag tänker också att det var ju liksom en av de stora insikterna, för att när jag hade liksom typ förlorat mina pengar andra gången, där typ 2008, liksom första gången i IT-bubblan.
You and me both.
Ja, men precis. Då sa ju, då kommer jag ihåg att jag hade liksom några äldre människor runt mig och som var så här, grattis, nu har du förlorat alla dina pengar, så vad är det mest fantastiska med det här? Och jag var så här, hur kan ni säga något sånt? Det är väl inget som är fantastiskt med det här? Och de där, nej, kanske inte med att du förlorat pengar, men du har ju världens lärotillfälle. Nu fick du det här lärotillfället serverat i en tunna med skit. Men liksom,
det är ju reframing, eller vad man ska säga. Ja, att man, ja. om man sätter en annan ram på det som har hänt och ser det inte som en skit, utan som att det var något som jag skulle lära mig av det.
Ja.
Men Jan, jag måste fråga dig då.
Ja.
Var det inte så att då får du liksom säga att ja, men de här misstagen hände. Det har med mig att göra, men jag behöver inte gå in känslomässigt. Alltså att man detachar sig själv. Vad heter det? När man...
Ja, jag vet inte. Men precis, att det blir dissocierat.
Dissociera sig själv från det som hände, som att det har med mig att göra, men det är ändå en isolerad händelse.
Ja, men, eller, ja, men
för jag är intresserad av hur man gör det där, att reframa liksom.
Nej, men jag tror att, för det första, tror jag att det är en träning. Träning verkligen, att det är inget som kommer naturligt och det är jobbigt och jag tror att det handlar liksom också så här, jag tror du är också inne på det i boken, men så här, acceptans, finns det inte någon så här psykologisk teori som heter så här, självacceptans eller acceptance?
Ja, du har ju ACT, acceptance and commitment therapy, det är det, och KBT som är de virala idag, men jag tycker verkligen att båda de två är jättebra, det är acceptans och att sen förhålla sig till det. Jag accepterar att jag är inte störst. Nej, men så här, jag accepterar att jag kan inte allt om investeringar idag. Ja. Jag accepterar det och jag förhåller mig till det.
Ja.
Jag försöker att påverka det jag kan påverka och det jag inte kan påverka låter jag vara. I det här fallet när du förlorade dina pengar, Jan, så var det att okej, det hände en händelse. Jag kunde inte påverka den. Nu befinner jag mig i en situation. Jag måste acceptera den, för jag kan inte göra någonting åt den.
Ja.
Det jag kan göra är nu, vart ska jag gå nästa gång? Och jag kan stanna här nu och säga att det är så synd om mig, jag kommer aldrig tjäna de här pengarna igen, jag ska inte hålla på med börsen.
Ja. Eller så vilket är ju det värsta som kan hända.
Det är det sämsta du kan göra. Det är det sämsta du kan göra.
Men också säkert ganska vanligt.
Absolut.
Kan jag tänka mig, för det är så mycket känslor involverat i att man förlorade pengar och...
Och då hamnar man i nästa loop som bara förstärker så här. Men du vet så här, jag tänkte innan att börsen var ett kasino. Nu testar jag det, börsen var ett kasino. Nu fick jag det bevisat eftersom jag förlorade pengar. Vilket gör att det kommer bara förstärka min tro att börsen är ett kasino. Investeringar bara ett spel. Och det är till för någon annan. Och så investerar man inte. Jag har träffat hur många sådana människor som helst.
Mm.
Men jag tänker tillbaka till din fråga, Karu. så tänker jag så här, vi har ju en vän, Lennart, mm. han brukar ju säga så här, vi människor, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner.
Ja, det kanske är det finaste jag har hört faktiskt.
Ja, vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Och, mm. sen så också en annan, Claes-Erik, som sa till mig så här, Jan, när en person med pengar träffar en person med erfarenhet så händer alltid samma sak. Personen med erfarenhet får pengar och personen med pengar får erfarenhet. Mm. Så grattis, du har varit med i ett sådant byte. Och det där tänker jag ju liksom också, som du frågade Karo, hur kan man göra rent konkret? Men någonting som, det var ju där jag började få liksom nysta i, till exempel att man inte kan utvärdera ett beslut baserat på utfallet om liksom beslutet innefattar slump, vilket börsen ju innefattar. Så det är ju inte liksom matte där 2+2 alltid blir 4, utan har du slump med, ja, men du kan 2+2 + slump bli 6 eller 7 eller 0 eller någonting annat. Och då måste man ju gå tillbaka, precis som Kristoffer inne på, okay, men hur var det när jag fattade beslutet? Vad kunde jag påverka? Vad kunde jag inte påverka? Nej, men vi kan inte påverka marknaden. Vi kan inte påverka de här faktorerna, och då gäller det att inse vad kan jag påverka och vad behöver jag förhålla mig till. Mm. Och där har vi också en kompis som är med i så här 12-stegsprogrammet. Där är ju det också en punkt. Liksom så här, se vad du kan påverka och vad du inte kan påverka, och visdomen däremellan.
Att förstå
skillnaden däremellan. Mm. Liksom. Ja men super. Så för det skrev du också, du pratar mycket om de här lärotillfällena i boken. Jag tror till och med du skriver så här, we learn from failure, not from success. Mm. Var ett sånt liksom citat. Men så om vi skulle sammanfatta liksom denna första, eller vänta, innan vi går vidare, jag tänkte en grej till. För att det låter ju ganska så här, när du beskrev då Niklas och Kajsa, eller statiskt versus dynamiskt, så känns det ju som att rätt svar är dynamiskt. Mm. Men jag tror också ofta att man lurar sig själv. Alltså att jag har alltid ett dynamiskt mindset. Men hur ser det ut när man liksom, Har du tänkt på det? Om man har ett statiskt mindset, men man vet inte om att man har ett statiskt mindset.
Ja, bra
mindset.
Fråga.
så kan det nog absolut vara. Jag kan ju bara tala utifrån mig själv. Men jag själv upplever nog inte att jag har ett statiskt mindset. För att jag har lärt sig himla mycket. Så till slut blir det att man, det blir nästan lite för mycket åt det andra hållet.
Ja. Men är det inte så, alltså för jag tror, alltså nu bara hittar jag på, jag provpratar här, men att det är klurigt med det där, så, för att ibland så tänker man på det så här, nej men jag kan inte, eller det är svårt, eller detta är klurigt. Alltså för frågan är så här, varför har inte alla ett dynamiskt mindset? Nej men det kräver ju mycket mer av en själv, det kräver att man tar ansvar. Det kräver att man inte skyller på andra. Det krävs att man börjar liksom ha det där såret som man har fått. Och sen så börjar man pilla i det och undersöka det och stå kvar i det. Det är skitjobbigt.
Får jag bara säga en sak då? Ja. För mig är det så här att jag måste liksom välja och vara dynamisk.
Ja.
Min default är att nej, i den här situationen, det är, jag kan nog kanske inte, alltså det är svårt, alltså, ja, jag skiter i det.
Ja.
Vad det nu kan vara. Jag ska lära mig.
Varför du har det som default mode?
Ja, jag vet inte. Utan jag har liksom, i många situationer får jag tänka så här, men alltså jag har ju klarat av grejer innan och lära mig saker. Det kan verka komplext nu, men jag måste bara sätta mig in i det lite grann så kanske det går bättre. Jag får jobba mycket med det, att öva mig på ett dynamiskt sätt att angripa problem.
Ja.
Och jag upplever att jag får göra det hela tiden. Att det inte är så att jag har lärt mig det och sen så är det fritt fram. Liksom.
Ja.
Det är så en isgata för mig, det är bara skata. Nej, det är inte för mig i alla fall.
Ja. Vad tänker du, Kristoffer?
Ja, jag tror att ni är helt rätt i det där. Och anledningen till att du upplever att det är default mode, alltså scratch-grejer, det är för att det är det i våran hjärna. Den är programmerad så. Jag kan berätta en kort anekdot som kommer att förklara det hela bra. Alltså, vi lever i en tid där tekniken utvecklas enormt fort. Men vår kropp och framförallt vår hjärna, den lever kvar för 10 000 år sedan på savannen. Den har inte utvecklats någonting. De här 10 000 år sedan, ursäkta mitt uttryck, det är en piss i Mississippi. Det är en fis i rymden som min mamma sa när jag var liten. Det är, alltså tid, det är minimalt, det är millisekunden på sekunden. Om vi går tillbaka till tiden då, de människorna som levde då. Då fanns inte ett ICA vid varje gatuhörn. Det fanns inte McDonald's där. Det fanns ingen brandkår, ingen ambulans. varje dag var en kamp efter mat. Och människan har ju tre primitiva, vi vill få mat för att överleva, skydd för att överleva och kvinna eller man för fortplantning. Det är de tre vi drivs av, än idag också. Idag använder vi pengar för att betala skydd i form av hus och försäkringar och pengar för att köpa mat. Men då var man ju tvungen att i grupp leta och jaga och bygga och skydda. Om vi nu vet att vi vet inte när vi får mat nästa gång. Det kan dröja 1, 2, 3 dagar innan vi får mat. Hjärnan väger 1,5 kilo men står för 25% av all energiförbrukning. Hjärnan är alltså programmerad att skapa bästa beslut men göra av med så lite energi som möjligt. Så därför är den alltid inställd på att jag kan inte det här. För att annars måste ju den anstränga sig. Och det kostar energi. Energi vi inte historiskt haft tillgång till. Det är därför vi idag ofta kör slumpen. Det är därför vi gärna lockas av att sitta i soffan istället för att gå till gymmet. Det är därför vi inte ens orkar gå och sätta på kaffemaskinen utan vi använder en app på telefonen. Det är därför vi inte orkar laga mat utan istället ringer vi hem ett bud som kommer med maten. Hjärnan lever kvar på savannen där fokus var att spara och lagra energin.
Mm. Och ändå sitter vi här i våra soffor och har det trevligt här nu i form av ett hus. Vi har ju det andra systemet också. När kommer det igång? Det där dynamiska?
Ja.
Eller system, vi kan ju ta system 1 och system 2.
Är det system 1 och system 2?
Ja, vi är på väg dit.
Vi är ungefär inne på det här. För system 1, det är ju det är vårt tanke- och beslutssystem som är igång 24/7, dygnet runt. Och det hjälper oss mer med de här lätta besluten och det är även det som har hjälpt oss att överleva. Var vi ute på savannen, vi ser en tiger, då är det ju direkt spring. Och det har ju hjälpt oss att överleva, för om alla hade stått kvar där som någon Janne Långben så hade människorna blivit uppätna och människorna hade inte funnits kvar idag. Samma system är det ju idag om du går över övergångsstället och det kommer en bil som inte ser dig. Du hoppar ju direkt undan och det hjälper dig att överleva. Snabba beslut kräver minimalt med energi. System 2 däremot är mer rationellt och logiskt tänkande. Men det kräver också mer energi. Det kan, hjärnan kan inte ha igång det dygnet runt. För den lever ännu kvar på tiden när vi inte hade energi. Så då måste man aktivt anstränga sig. Och det är då vi kommer till det du beskriver. Ja, men det är jobbigt.
Ja. Alltså precis, det är mycket, mycket, mycket enklare att säga så här. Du är dum. Eller liksom.
Ja,
eller jag hade
det som otur. Hände mig var dåligt och det var inte mitt fel.
Ja, precis. Det var inte mitt fel.
Jag vill säga till mina elever så här att i historia. Ja, men nu har ni de här sidorna att läsa. Det är jätteduktiga elever. Fantastiska elever. Så jag brukar skoja lite med dem då och då. Okej, här får ni av tråkiga Kristoffer, här har ni 30 sidor i läroboken att läsa. Hur många här kommer gå hem och googla svaren? Och så är jag säger, var ärliga nu, för det är inte mig ni gör det här, det är er skull ni gör det för. Så är någon som rycker upp handen. Mm. Om jag ställer sen följdfrågor på examinationen som kommer då, när ni ska förklara det här svaret ni har googlat, kommer ni att klara det då? Nej. Men erkänn att ni sparade tid då när ni satt och pluggade, för ni behövde ju inte läsa utan det var 10 googlingar, det var 10 minuter, sen var ni klara. Sen kunde ni spela Fortnite. Ja. Varför tar vi genvägen till jobbet? Inte för, bara för att det går snabbare, det är för att spara energi. Men ofta av de här genvägarna leder ju långsiktigt till sämre resultat. Börsen rasar nu. Det är röda siffror i min portfölj. Jag mår skit. Oh, det är obehagligt pengar. Oh, jag håller på att bli fattig. Jag kommer inte råd att köpa mat. Allting. Jag säljer nu så blir jag kvitt obehaget.
Fast, ja,
men är det långsiktigt hållbart? Är det långsiktigt hållbart? Nej. Men system 1 vill bara snabbt ta ett beslut. Och snabbt bli kvitt obehaget. För hjärnan hatar obehag. För det kostar energi.
Mm. Precis. Och där kan vi dessutom ha olika strategier. Vissa säljer och säger att börsen var inte för mig. Vissa får ju så här ångest, bara loggar ut, liksom, etc. Det är få som börjar, liksom, för det där har jag ju tänkt på exempel just med börsfall. Nu har ju börsen, när vi spelar in detta, är väl nere 10%. Och jag fick ju en sån fråga när vi hade sånt här fiket tillsammans till, för man sa, hur kan ni sitta här och vara så lugna? Och vi bara så här, ja fast det är 10%. Och sen vet, då kommer ju system 2. Det är så här liksom, de senaste 100 åren varje år har haft ett intraårsfall på 10%. Det är liksom, det har inte förändrats något fundamentalt i bolag. Och så kunde vi börja prata, men det var ju liksom, det var ju det här att liksom, det kändes som det här system 2 vevade igång. Men det tog
5 sekunder.
Är det så? Ja.
Att vadå? Att leva igång system 2.
Att aktivera system 2. Och egentligen det bästa du kan göra, det var sånt jag gjorde innan jag var bekväm med. Det var att säga, Kristoffer, du är stressad nu. Ta 5 sekunder och aktivera system 2. Jag pratade högt med mig själv. Och det kan säkert låta jättetomtigt, men det skiter jag i, för att det hjälper mig.
Mm. Men har du några så här, mitt favoritexempel, nu är ju detta stulet, jag tror att du också har läst Daniel Kahneman, han har skrivit den här Tänka snabbt, långsamt, vilket är en fantastisk bok, för man läser den, inser att jag kommer att bli lurad, och så tänker man så här, nu ska jag inte bli lurad, och så blir jag lurad.
I sådana här tankeexempel.
Och han har ju ett av mina favoritexempel, lyder ju så här, att ja, men du har, vi ska ta Anders, vi hittar på Anders. Du har Anders. Anders är en person som är strukturerad. Han gillar liksom jobba själv. Han gillar andra människor, men han gillar egentligen mest att vara i sin egen värld och strukturera saker. Så här. Och sen frågar man så här, vad är störst sannolikhet att Anders är en bibliotekarie eller är han bonde eller jordbrukare? Och så brukar man fundera på det där och så brukar folk liksom gissa så här, bara, ja, men det är det ena eller det andra. Och sen så ställer jag alltid då frågan så här, men vi har 2 val, är den 50-50? Och alla säger så här, ja det är en 50-50, vi har 2 alternativ, 50% chans. Få av oss drar igång system 2 och ställer oss frågan så här, hur många bibliotekarier finns det i förhållande till jordbrukare i Sverige? Och då vet man så här, i Sverige finns det 5000 bibliotekarier och 180 000 jordbrukare på deltid eller fulltid. Så att det är liksom mer än 30 gånger sannolikt att han är jordbrukare än han är bibliotekarie. Men det är ju inte den tankeprocessen vi tänker när jag ska höra mellan, liksom välja mellan jordbrukare och bibliotekarie.
Så jag tror inte ens att jag hade funderat över hur många de är. Det där är ju en helt annan, det är någon slags...
Kuggfråga.
Ja, en kuggfråga.
Nej, men det där är ju en typisk system 2-fråga, att du behöver förflytta det från det här snabba 2 alternativ, då är vi direkt 50-50. Mm. Och så är det så här, mjölk, ska jag köpa liksom Skånemejeri eller Arla? Mm. Liksom. Det är ett snabbt beslut och där spelar det ingen roll, där är ingen värde i att dra igång system 2 kring Arla och Skånemejerier.
Och det är därför systemet hjälper oss, jag menar, allt från det att vi går upp, jag menar, ofta man har samma morgonrutiner. Men ja, tänk efter, jag äter ofta samma frukost, men det är egentligen ett beslut jag tar. Men eftersom det är på mer system 1, det är mer rutin, det går liksom, det går automatiskt, system 1, det är automatiska tänkandet nästan, så kostar ju inte det mig någon energi. Och där har du ju också samma...
Du ser fundersam ut, Karin.
Om vi kan gå tillbaka till bibliotekarien och bunden.
Ja.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hur, okej, man säger till sig själv, jag är uppstressad nu, jag behöver dra igång system 2, andas i 5 sekunder. Hur vet man sen att man har dragit igång det?
Du börjar tänka, det känner du
direkt. Hur känns det när man har dragit igång?
Du kommer in på det som Jan säger, liksom att det är ju rationellt och logiskt att börja tänka, okej, hur många bor i Sverige? Okej, vi är 9 miljoner ungefär. Okej, vet vi hur många som ungefär är jordbrukare? Ja, men som du säger, hur många var det, Jan?
180 000.
Okej, och hur många bibliotekarier har vi? 5 000. Vad är den mer rationellt logiska sannolikheten att våran Anders är en bibliotekarie eller jordbrukare?
Mm. Ja, jag förstår det, men finns det något annat rationellt tänkande kring detta?
Ordningsam, rätt så introvert, trevlig bibliotekarie.
Men lyssna här nu. Finns det något annat rationellt sätt att tänka kring de här två alternativen? Det är inte säkert att man kommer in på att fundera över hur många bönder det finns. Hur många
men om vi tar det på börsen.
Att det finns liksom fler olika sätt att tänka.
Det finns jättemånga olika mentala. Men varje case är ju unikt. Varje där grej är ju unikt. Det som är viktigt är att man känner att man är lugn i stunden. Och verkligen vrider och vänder på myntet.
Ja. Jag nöjer mig med det. Ja, man kan vrida och vända på det.
Ja, för jag tror du är fast i bibliotekarieexemplet. Alltså så här, jag tänker så här, låt oss ta det här som att börsen är liksom 10% ner. Är du med? Och då är det många som får så här, jag har tagit liksom fel beslut. Att jag borde inte ha investerat, jag borde inte ha lyssnat på de som pratar om indexfonder eller jag borde inte ha lyssnat på aktiespararna eller det var dumt av mig att investera. Det är ju system 1, när man loggar in och ser att man förlorat pengar. System 2, till exempel för mig, är att tänka så här, okej, att investera på börsen på 12 månaders sikt, det kan gå hur som helst, det är 50-50. Om jag investerar med 10 års sparhorisont har jag över 90% sannolikhet att gå plus. Om vi tittar på de senaste 100 åren, undantaget 2021, då har varje börsår haft en nedgång inom året på 10% eller mer. Förra året hade jag plus 39%.
Jag förstår, men vad du gör där då
är ju
att du tar bort känslorna,
ja,
och sen så vänder du och vrider.
Ja, och hämta annan information. Ja.
För det, om man nu är helt ny till det här, system 1 och system 2, och vill veta hur man ska använda det, då tänker jag så, Kristoffer, du får rätta mig om jag har fel, och Jan, att man då tar 5 sekunder, stänger känslorna som är kopplade till det här, att det känns obehagligt eller vadå, och sen vänder och vrider på. Och så kan man hålla på så skitlänge och vända och vrida på. Och då är man ändå kanske bättre på det än om man skulle liksom tagit ett snabbt beslut.
Ja,
jag brukar ge som så här tips här, nummer 1, att loggar du in där och ser röda, blodröda siffror, stäng ner, ta en promenad. Eller gör som så här regel att jag får inte göra någonting och jag tar beslut på helgerna.
När börsen är stängd.
Ja, precis. När börsen är stängd. Eller så kan du också då ge dig själv den där 24-timmarsregeln. Jag får inte agera på mitt beslut förrän efter 24 timmar. Så även om jag idag känner att jag säljer, börsen är ingen för mig. Okej, men jag får inte sälja förrän imorgon. Jag måste ge mig själv 24 timmar att tänka på. För när du liksom slappnar av, när du sen står och kokar soppa eller vad den gör, då kan ju bara den där tanken komma.
Alltså jag har också i forumet, jag tror det är Daniel Nilsson i Riktsammansforumet, han har en regel, max 5% förändring i portföljen per dag. Vilket jag tycker är så här briljant, för då blir det också så här, nej men jag får inte förändra mer än 5%, alltså har jag då 100 000 kronor, då får jag max sälja för 5 000 kronor om dagen, eller jag får max köpa för 5 000 kronor om dagen. Och då blir det också ett sånt här att fånga
sig själv. Sätta igång system 2.
Sätta igång system
2. Jag gillar det, man har regler för sig själv. Och allt handlar om sätta igång system 2.
Ja,
eller hur?
Och eftersom jag tänker så här, hjärnan, jag brukar ibland säga så här, man behöver inte tro på allt vår hjärna tänker.
Nej.
Liksom, utan ibland så kör den sitt eget lilla liksom race. Och ibland tänker jag faktiskt, detta pratar inte du om i boken så mycket tror jag, men struktur, Alltså att man kan ibland hjälpa sig själv med struktur. Jag vet ju kompisar som har haft så att de inte haft tillgång till sitt Avanza-konto. Det var ju innan det var BankID. Men då var det liksom, då fick de gå och säga till någon annan vad de skulle göra i deras depå. Och då blev det en automatisk så här,
spärr.
Idag kan man använda finansiella rådgivare på det sättet. Jag är inte så något stort fan av finansiella rådgivare. Men där är det liksom när man är emotionell och man är osäker så har de ett jättestort värde att de blir en sån här, vad ska man säga, scratcha skivan. Innan
de är kornplank liksom.
Ja, precis. De blir en kon i vägen. Liksom så här, du kan inte gå förbi detta utan att prata med dem. Och då kan de hjälpa en att liksom aktivera.
Ännu bättre ju faktiskt att ha ett bollplank när det känns jobbigt.
Jaja. Jag skriver ju om det här djävulsadvokaten som man ska använda sig av. Nancy, och det är också ett väldigt bra uttryck, och det är att är någonting jag verkligen trycker på så är det att du ska dels skriva inte bara dessa analyser, det är jätteviktigt att skriva analyser, men också att du skriver om ditt humör och ditt mentala tillstånd i investeringsprocessen. För att tankar, som Jan säger, vi kan inte bestämma vilka tankar som ska komma till oss, för då skulle vi alla gå runt som lyckopiller hela tiden. Idag ska jag vara lycklig. Wow! Tänk om vi kunde styra våra känslor och tankar. Mm. Vi kan på ett sätt försöka rikta dem. Och det har att göra med, då pratar man om någonting som heter attraktionskraften. Om jag försöker att tänka positivt så kommer jag också uppleva saker mer positivt. Vaknar jag en dag och det regnar ute, jävla pissväder. Ja. Och yoghurten smakar illa. Och duschen var nog lite kall idag. Och tro tusan att bussen var försenad. Istället kan man vända på det att, fan vad gött, jag fick sova innan. Ja, jag fick mat i magen. Okej, vattnet var inte det varmaste, men vad skönt med en dusch. Och bussen 2 minuter försenad, men hej, jag kommer ju fram i alla fall. Mm. Man vänder på det. Men när det kommer till tankar och känslor, när tankar är här inne, då har de världens makt. När vi däremot skriver ut dem, så har de inte samma makt. För det är då vi skalar av dem. De blir, hur ska vi säga? De blir tomma. Jag brukar dra ett exempel av att jag hade en vän som led av anorexia. Och i min väns huvud, vi kan kalla honom Nils, så sa hjärnspöket, och jag ämnar inte att på något sätt dra ner den här hemska sjukdomen, för jag har sett det. Det är hemskt. Men i hans huvud så sa hjärnspöket att äter du ett äpple blir du tjock. Och i hans värld, här inne, det var ju sanning. Det var sanning. Hans psykolog sa, skriv ner det här och sen läser du det. Både med en seriös röst men också med så här lite komediröst. Så han gjorde det. Jag blir tjock om jag äter ett äpple. Jag blir tjock om jag äter ett äpple. Jag blir tjock om jag äter ett äpple. Han hörde ju egentligen hur banalt dumt det var. Men här inne, världens makt. Mm. Här inne.
Ja, men det är väl att dissociera.
Det är dissociera
det som händer
sig
inne i hjärnan och ta ut det och titta på det och se hur det får vara det.
Och sen, det är att kommunicera med sig själv, det är att skriva. Och att prata med andra och lyssna på vad är deras åsikter, deras reflektioner. Där har du djävulsadvokaten.
Ja. Nej, men det där har jag gjort på terapikurs också, så här, man fick skriva ner sitt problem och sen läsa det för andra personer, och sen så fick man läsa typ för 10 olika personer, och du vet, efter tredje gången så var man ganska trött att berätta om sitt skit för
så
andra,
man var inte intresserad
så
av att
man
var ha den
intresserad, så att det är femte gången bara, alltså vet ni vad, detta är bara bajs. Liksom. men jag ska ta och knyta an till en av dem du sa skriva ner, för det där är ju liksom ett terapitrick som funkar jättebra. Men vi hade under 2020, när vi hade coronakraschen, så var ett av de tipsen, och detta fick jag också för många år sedan, var skriv investeringsdagbok. Mm. Skriv varje dag hur det funkar. Och vi fick faktiskt en kopia, jag tror det var Mattias Ipsonius, en läsare, hans investeringsdagbok. Och det var, alltså det var magiskt att läsa. Du vet så här, och nu har börsen gått ner, jag känner det här, jag vill göra det här, men jag agerar inte. Så att är man ny så vill jag verkligen rekommendera skriva investeringsdagbok. Inte bara på affärerna man gör eller inte gör, utan precis hur känner jag när jag går detta.
Vad vill
detta?
Jag göra?
Och det där gör ju att, alltså apropå det där, när en person med pengar träffar en person med erfarenhet, det är ju gud. Alltså så här, i och med att jag har varit med i IT-bubblan 2008, 2011, 2016, nu när coronakraschen var, så kunde vi hålla, verkligen vara rationella i det där. och faktiskt bara öka månadssparandet, göra liksom rätt. Och sen, och det andra, förlåt, det andra tipset jag tänkte på, för det skrev du också i boken. Då skriver du så här, där är en stor styrka i att kunna säga så här: jag kan inte det här, men det är intressant och jag vill lära mig mer. Kan du hjälpa mig? Att be om hjälp, alltså att be andra människor om hjälp, för att det är svårt, om inte omöjligt skulle jag säga, att tänka en ny tanke själv. Och det har jag kört på föreläsningar. Jag har ibland sagt till så här folk så här, men vet du vad? Vänd dig till personen som sitter bredvid och berätta en tanke du aldrig har tänkt förut. Och det går ju inte liksom.
Nej,
utan vi måste ju ha input från andra människor. Och det är ju därför till exempel nu förra avsnittet som vi hade på Blong handlar just på Riktsammansforumet. Där jag får jättemycket hjälp när man är där mitt i den där grottan och tycker att allt är mörkt. Så är det ju andra människor som antingen garvar åt en eller liksom hjälper en, eller liksom så här, det är inte så allvarligt, alltså lite som Äpplet, alltså är det där verkligen sant? Mm.
Men får jag bara flika in något som jag också behöver jobba mycket med? Nu är jag 45 och jag har märkt att ju äldre jag blir, desto mer prestige har jag i att jag borde veta, jag borde kunna.
En sån som jag borde.
Ja, och så tänker jag, man är 70 och helt nybörjare på det här med pengar. Alltså det måste ju, då måste man ju få lov att vara nybörjare.
Ja.
Och lägga undan den prestigen också, så att man borde veta allting redan.
Ja. Nej, men jag brukar också säga så här på föreläsningar. Jag brukar säga så här, det är svårt att lära sig nya saker och se snygg ut samtidigt.
Ja.
Liksom. Och det där ser jag faktiskt nu, liksom i vår omgivning nu, så där folk börjar bli 40, man har gjort sina 15 år på ett företag eller börjar komma upp i karriären. Sjukt många som inte är nybörjare någonstans. Alltså det här beginners mindset.
Det där dynamiska sättet. Jag vill lära mig, jag kan inte det.
Men alltså det tyckte vi så här, när vi började på så här israelisk kampsport. Det var så här, totala nybörjare. Och vänta, och detta är det roligaste. Så har vi tränat i 2 år i Malmö. Och sen så vår tränare i Malmö ville inte ha fler grupper. Så var jag så här, men då börjar vi träna i Lund. Och sen så kom jag dit, första träningen i Lund. Och så är jag så här, ni gör fel. och det var så jävla roligt, för jag fångade, det var min första, det var så här
statiskt. Det gick 5 sekunder.
Och det var så här, inte ens 5. Exakt,
ja.
Så jag bara så här, ni gör fel. Och det var så här statiskt mindset i 110. Och sen tog det liksom så här ett par minuter, så bara insåg så här, alltså jag är ny till sporten, jag är ny i klubben. Vem fan är jag och har en åsikt om huruvida de gör rätt eller fel? Ja. Och sen kunde jag bli ödmjuk och bara så här, så här gör de här, då kör vi. Liksom.
Men jag tror att jag är väldigt ödmjuk, och det är också någonting jag lyfter fram, att drabbas aldrig av hybris. För det, vi vet alla vad som hände med Ikaros. Han flög lite väl nära solen och föll pladask med sina vaxvingar. Men att alltid vara ödmjuk och inse att jag kommer aldrig att kunna allt om alla. Det kommer jag aldrig. Jag kommer aldrig kunna allt om allt eller allt om alla. Fine, okej, bra. Då har jag accepterat det och jag förhåller mig till det. Mm. Acceptance and commitment therapy.
Ja.
Men det är ingenting att skämmas för. Jag är 36 idag. Jag älskar att laga mat, men jag är långt ifrån den bästa. Men nu har jag nördat in mig på att göra tortellini. Jag har stått varenda helg i 4-5 veckor och försökt få till den där perfekta. Jag blir aldrig nöjd, men jag utvecklas.
Men det där tänker jag, för det pratade också, jag tror i det kapitlet om hybris, alltså så här att om vi tar det från tortellini till börsen, med liksom så här övertro på egen förmåga, hur skulle du liksom beskriva?
Är det också default?
Det är, för jag är framförallt bland män,
hårdskrivet in i den mänskliga koden.
Men hur skulle du beskriva den här övertro på egen förmåga?
Den kommer ju av att man... Ni var inne på en väldigt intressant diskussion tidigare där med att man, Jan, du sa att man tenderar ofta att utvärdera utfall medan man istället ska lägga på processen. Ofta är det som så att man kanske är ny på börsen och man lyckas få till den där egentligen investeringen. Man har läst, alla har hyllat Plaid. Den är rätt viral, eller var viral under 2020, nu är den inte lika viral. Men man köpte in
detta för företag, en aktie.
Ja, okay.
Ja, det är ett företag som gör så här, dimrar som är automatiska, du kan ställa in det.
Typ som Hue.
Okej.
Och du köpte in, du tog mer eller mindre rygg, gjorde inte direkt någon egen analys. Och du går 30% vinst, vi säger att du har investerat 100 000. För att det är ju ett spel, fan, pengar, det kan ju inte gå ner. Börsen kunde 2020, kunde inte den gå ner. I alla fall inte efter mars. Och tar ut vinst på 30%, wow, 30 000. Alltså jag kommer vara miljonär innan det här året är slut. Det här, varför håller inte alla på med det här? Jag är ju naturbegåning. Herregud, nu ska vi leta upp nästa play där. Och så går man in i någonting som man läser om på aktieraketer eller någonting sådant. In med allt liksom, för det. Jag är ju bäst. Men alla säger att det här kommer gå upp med 100%. Det är ju bara att trycka in allting. Det är lika bra att belåna sig och allting, så trycker vi in allt direkt. Och sen pang, kommer käftsmällan. Och i det här fallet så brukar många, som Jan säger, att det här är ett spel. Jag ska inte hålla på med det. Det var börsens fel. Det var inte mitt fel.
Det där brukar jag skoja om. Att roligast är att träffa människorna. Det är skicklighet när det går upp och det är otur när det går ner.
Och det där heter ju fool by randomness. Jag skriver om det i min bok Mer börspsykologi.
Ja, det är nästa avsnitt som vi ska ta.
Ja, men det är jag jättepositiv till. Men fool by randomness, det är ju att så fort allting går bra, det är min förtjänst och att det är jag som är ansvarig för det. När det går dåligt på börsen eller i livet, då är det otur. Det var rätt så kul att jag skriver en bra en metafor för det. Jag vet, tycker ni om fotboll? Får jag fråga vilket lag du hejar på? Tänk på vad du svarar nu, Jan.
MFF.
Ja. Yeah. Det är väl rätt svar.
Ja. Alltså, jag ska visa min inkompetens, för att vid ett tillfälle så frågar någon mig så här, vilket lag hejar du på? Och så är det Malmö MFF. Och de där, Jan, det heter inte så, du kan ingenting om fotboll.
Malmö fotbollsklubb.
Ja, men exakt.
Men jag lyfter fram, jag är Liverpool, men svenskt Malmö, det köper jag. Liverpool mötte ju Milan i Champions League-finalen 2005. Finalen spelades i Istanbul. Det var oavgjort, så straffar skulle avgöra. Och vi vet många att straffar, visst handlar om ett starkt psyke, men ofta är det ju faktiskt tur. Men ändå skicklighet till syvende och sist, för det är det. Den som har kylan att slå bästa straffen, eller den som har kylan som målvakt att verkligen agera rätt. Men ofta brukar man säga att det är ett slump. Det är som att kasta tärning. Liverpool låg under med 3-1 i matchen. 3-3, full tid, förlängning, nu straffar. Liverpool vinner allt på straffar. I Liverpool så sa jag, vad duktiga vi var. Kolla vad bra vi var. Vad tror du man sa i Milans omklädningsrum?
Vilken otur vi hade.
Ja, vilken otur vi hade. Men det är det ju faktiskt inte. Straffar är ju faktiskt inte tur och otur. Det är ju väldigt mycket skicklighet. Jag tyckte inte Foppa, när han gjorde sin legendariska straff 94 i Lillehammer, jag tyckte inte det såg ut som tur.
Nej, men precis. Nej, men jag kan ju tycka att detta är, det är ju spännande, och jag håller ju med. Alltså, det värsta som kan hända en ny investerare, det är ju att ta ett bett som egentligen liksom utifrån ett rationellt och beslutsmässigt perspektiv är kass. Och sen lyckas med det bettet. Och det kan jag ibland, du vet, så här, sitta på, på sidlinjen och så undra så här, varför belönar universum eller Gud eller börsen sånt här beteende? Liksom. Men, och ännu värre kan jag säga att det blir för mitt ego. Jag tror du pratar också om det någonstans i boken. Det är när de sen kommer till mig och säger så här, Jan, du är dum i huvudet, du kan ingenting. Titta här, du skulle gjort det här. Och du vet, jag får alltid bita mig i...
Säger de verkligen att du är dum i huvudet?
Ja, men det är... Alltså, nu är jag ju inte så mycket i sociala medier. Men det jag har fått höra Jan, Erika tillsammans pratar om indexfonder för att de kan inget om aktier. Och jag är så bara, eller kanske inte. Men jag tänker också, och där har man ju också Dunning-Kruger. Hur uttalas det där?
Dunning-Kruger-effekten.
Är det Dunning-Kruger-effekten?
Ja, Dunning-Kruger-effekten är att... precis...
Kan vi bara säga vad den är för något? Ja. Alla vet
inte. Kristoffer var på väg.
Ja, okej. Okay, ja. Du skulle gå in och...
Ju mindre man vet, desto mer brukar man tro sig veta egentligen. Och sen ju mer du läser på, ju mer insatt du blir, desto mer inser du här att det var inte mycket jag kunde. Och det här är ju också kunskapsparadoxen som de antika grekerna lyfter fram. Att ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag inte vet. Så att... det som har hänt är att jag lyft på en sten och så tror jag kan allting nu. Om till exempel då Plaid, bolaget jag nämnde. Jag lyfter på en sten. Jag kan allt nu om Plaid. Men så börjar jag lyfta på andra stenen och ser att under den så finns det 4 stenar. Under de 4 stenarna finns det 8 nya stenar. Under de 8 finns det 16 nya stenar. Wow, oj. Det är ju väldigt mycket jag inte kan här. Och med mer kunskap så kommer också mer ödmjukheten. Men ofta är det så att när man är ny, man börjar, som i det här fallet, all in, played, jag gick med 30% i vinst. Jag är störst, bäst och vackrast.
Men
ju mer man läser på och ju mer som ni indexfonder med mera, det är ju en enorm ödmjukhet, för där man vet att i långa loppet går index historiskt upp med allt från 7-8% per år. Räkna bort inflationen som har snittat 2%, då har det netto på 6%. I långa loppet är det vad börsen har gett. Vad som händer 1, 2, 3, 4, 5 år är egentligen irrelevant om du är långsiktig. Så jag förespråkar indexfonder, eller om man vill vara på med aktier, kanske börja med investmentbolag och låt dem vara en bas i portföljen.
Exakt. Och det där är också roligt, för det har jag tänkt på mycket på sistone. Alltså det har kommit sånt här meme på nätet som heter så här Midwit memet. Och där kan jag gilla liksom så här att man börjar med indexfonder. Alltså man börjar till exempel, om vi tar PPM, då börjar det, kan du ingenting om PPM, du har aldrig gjort någonting, så har du en indexfond, du har Sjunde AP-fonden. Sen börjar man få upp ett intresse. Det där, man är på väg upp för Mount Stupid i den här Dunning-Kruger-effekten. Så här, jag kan göra detta bättre än Sjunde AP-fonden. Man börjar vara aktiv. Och sen inser man efter ett tag så här, fan det går ju mycket sämre här om jag bara hade haft kvar AP7. Och sen så slutar man liksom efter ett tag så här, nu har jag bytt tillbaka till AP7. Men nu är det ett aktivt, medvetet, välinformerat beslut. Men det roliga,
så där i mitten när man tror sig veta, man så tror är man en midwit.
Då är man en midwit, då har man liksom, man har övertro på sin egen förmåga. Men det roliga är att ibland så kan den här totala nybörjaren och den totala experten komma fram till samma slutsats på två helt olika sätt liksom.
Det finns en annan intressant aspekt av den här effekten, det är att ju mer du läser, desto mer tar du för givet och utgår även från att alla andra har samma kunskap som du. Så det gör ju också att när du lyssnar på någon som kanske är i början, som är här uppe och tror sig vara bäst, så kanske, och du befinner dig där du har mer erfarenhet, mer kunskaper. Han kan någonting jag inte kan, eller hon kan någonting jag inte kan. Så det finns, man måste...
Ja, det är klurigt.
Ja, det är skitklurigt. Men det är det jag älskar med det, för att varje mynt har två sidor. Och sätter du dig själv i en position att du kan vrida och vända på det och titta från, då sitter du i en större, bättre sannolikhetssits att du kommer att agera mer klokt än inte klokt.
Ja, men precis. Jag tänker så här, du hade också i boken ett kapitel som heter så här, kognitiv dissonans och Pinocchio.
Ja.
Kan du inte berätta lite vad det handlar om?
Kognitiv dissonans är någonting vi upplever ständigt dygnet runt, men det är att du har satt upp regler som du ska förhålla dig till. I det här fallet, det kan ju vara att jag får bara investera en gång i månaden och därför månadslönen, jag får inte sälja, och jag ska bara investera i bolag som gör vinst och delar ut. Det är mina regler. Sen hittar jag det där bolaget, ni vet det där bolaget. Allt, marginaler, bruttomarginalen, vinsten, ingen nettoskuld, stabila ägare. Men de delar inte ut. Okej, jag har regler, men ju mer jag läser, jag bara vill. Jag vill investera. Men det betyder att då går jag mot min tillfälliga vilja som är emot mina regler. Mina regler har jag skapat under flera år, för jag har gått på flera minor. Men vad gör jag då? För att nu vart det obehagligt här inne. Nu vart det obehagligt. Du kommer nog att gärna vill spara på energi. Så vad gör vi då? Bara idag. Jag har regler. Jag ska inte äta godis, för jag ska spara mig till Beach 2022. Jag kommer hem. Det var en helvetiskt jobbig dag. Chefen har varit på mig hela veckan. Och tro tusen att det står en godisskål framme här nu. Nej, bara idag. Jag är värd det. Bara idag. Det är kognitiv dissonans. Det är när vi har bestämt oss för någonting, satt upp regler, men när det kommer i tillfälle, när vi lockas om någonting och viljan säger jag vill det här nu. Hjärnan gör då det snabba för att spara på energi istället för att ta kampen och säga håll ut. Du ska inte äta godis. Långsiktigt har du lovat dig själv. Långsiktigt kommer du vara vinnare på att inte äta godis. Men det är tusan jobbigt. Det är jobbigt. Och vi tar det. En dubbla. Ja, vi tar två. Ja. Och där var skålen slut.
Det är så här, köp inte, snitta inte ner dig. Och så blir det så här, men nu blir det ju billigare. Ja, men jag köper lite till. Ja, men nu har det gått ner ännu mer. Alltså, nu är det ju på rea på riktigt. Ja. Alltså jag borde liksom inte köpa nu. Och så köper man då.
Mm.
Eller så här, men jag ska inte ha den här vikten mot på detta bolaget. Mm. Ja, men det har ju gått så bra. Den har ju ökat.
Men är man inte lite motarbetad av sig själv?
Jo!
Alltså det är ju också spännande att bryta mot reglerna.
Jo, men det är så det...
Jag får nog en dopaminkick av det. Jag håller jämt på med det där.
Ja, ja. Jag håller på med
det
med mat.
Jag gillar inte reglerna. Det är ett jävla fängelse. Ja. Men jag kan ha det för att bryta mot dem, för det är så skönt att göra det.
Nej, men jag tror att reglerna har ju tillkommit av en viss anledning. Och jag det är också, du ska alltid utvärdera processen och utfalla hela tiden. Och regler, de kan ändras. Men sitter du, bara så där i stunden. Däremot om du låter det ta 2, 3, 4 veckor att det är att utvecklas, vill jag äga det här bolaget. Mm. Ge det en vecka, ge det en helg och tänk på det. Är det samma starka känsla att du vill äga det då när du har tänkt tillbaka på alla tidigare miner du har gjort med bolag som har varit olönsamma till exempel?
Men det där tänkte jag på, för det där hade jag ett samtal med Arne Talving som är coverstod på Twitter för ett tag sedan. Han är liksom jätteduktig investerare, men så hade han en utbildning som var superbra och så pratade han om massa regler. Så gav han upp sådana regler för hur han investerar och det är lätt, återigen systemet. Åh, titta, nu har jag fått massa regler, nu kommer jag bli lika duktig som Arne. Och jag som har liksom varit med ett tag i game var så här, Arne, så här, om du tycker att det är fel på en regel, liksom, vad gör du då? Och då säger han så här, ja, då gör jag en notis att jag tror att denna regeln är fel. Sen samlar jag data i 2, 2,5 år. Och sen efter 2, 2,5 år så utvärderar jag om datan stödjer att det är fel i den här regeln. Och är det då fel så efter 2, 3 år så byter jag den regeln. Men under de här 2,5 åren som jag tror att regeln är fel så följer jag den i alla fall.
Mm.
Och jag var så här, jag kommer aldrig bli en investerare som kan investera enligt de här reglerna. För tycker jag att det är fel på regeln, du vet, då vill jag ju ändra den direkt.
Mm.
Liksom. Och då inser jag så här, nej, men liksom hemligheten med Kavastu som jag tror de flesta har missuppfattat, det är ju liksom den emotionella, den psykologiska biten att kunna hålla kvar vid sina regler i 2,5 år även om du tror att de är fel. Och det är mycket svårare att se eller tro eller kopiera. Vem som helst kan kopiera regler som står på papper, men just det här kognitiva dissonansen, det
ja,
är
det är väl ingenting han pratar om på utbildningen.
Nej, men jag tror, precis, nu behöver vi inte göra detta till ett avsnitt om Kavastu, men Arne...
Men att man förbiser det psykologiskt,
ja, att Arne är ju, han är ju så mycket bättre än vad han själv tror. Och han är bättre i andra områden, men det är mycket svårare att kvantifiera. Så här, men vet ni vad, jag är grym på, eller liksom, en av mina stora fördelar är att jag är duktig på att identifiera kognitiv dissonans och inte agera på det. Alltså det är ju skitsvårt att säga, eller ens se om sig själv.
Du kan ju liksom inte stapla upp det i ett Excel-diagram, det går ju inte, utan det är något man själv måste uppleva. Det är mjuka värden och det är det allt jag skriver om i boken, det är som du sa från baksidan, det är inga siffror eller någonting, det är mjuka värden. Men utan de här, är du inte psykiskt stabil så ökar ju risken för att du kommer begå kostsamma felbeslut.
Mm. Ja, men jag påstår ju det, detta har jag inget belägg för. Men min upplevelse från att liksom varit nära människor i många år som investerar, så är det ju att vi är större fiender till våra pengar själva än vad marknaden är. Att min upplevelse är att folk förlorar mer pengar på att de gör dumma grejer än att liksom marknaden har gått ner, eller att, liksom, att det är så. Vilket är ganska skönt, för det betyder ändå att vi har mer kontroll än vad vi tror. På det sättet.
Ja, verkligen.
Sen det ordet, alltså för att jag gillar ju din bok för att jag tycker att den är liksom en introduktion till väldigt, alltså den går väldigt brett och ger en liksom bra intro till många av de här. Men det var faktiskt ett ord som jag, när jag läste detta var så här, fan detta vet jag inte ens vad det betyder. Så då fick jag verkligen så här läsa noga, så kände jag igen det. Men det är skotomisation. Du får förklara, vad är skotomisation?
Det är våran psykiska blinda fläck. Den blinda fläcken tror jag de flesta har talat om. Det är den man testar när man kollar synen hos optikern. Skotomisation, det är egentligen våran psykiskt blinda fläck. Det är att vi ser vad vi tror. Vi tror inte vad vi ser. Så vi är redan på förhand. Vi har redan våra värderingar, våra förutfattade meningar. Och det är också det vi ser. Istället för att vara den här ödmjuka, öppna och se vad är det jag ser. Nej, vi har redan på förhand bestämt oss vad det är vi ser. Och då kan vi, det kan man ju också sen koppla till konfirmationsbias.
Du får förklara det också.
Konfirmationsbias är att vi alltid letar efter fakta som stärker våran tes, som håller med oss.
Vi letar efter bevis.
Ja. Och varför är det som så? Jo, för det är jobbigt att läsa om de som säger emot oss. Det kostar energi. Och då är det ju skönare att hela tiden leta efter de som dunkar oss i ryggen. Det är ju behagligt. Kostar ju ingenting. Det vi alltid ska sträva efter, det är att prata med de som är anti det vi tycker och tänker. De som skriver anti mot oss. För det tvingar oss att argumentera emot. Och kan inte jag motivera eller argumentera för varför jag ska investera i det här bolaget som jag älskar, då håller ju inte mitt case. Alltså ska jag inte investera i det.
Alltså det där kan jag säga ett väldigt konkret exempel från hösten 2021 när Storskogen skulle börsnoteras. Så att vi är ett gäng i Riksammans-communityn som har haft en stor position i Storskogen sedan innan det börsnoterades. Och vi har ju varit entusiastiska, det har gått skitbra och sen så ska Storskogen börsnoteras. Och varenda analys är negativ. Alltså varenda en, du vet så här, Affärsvärlden hissade flaggor, Dagens Industri var så här, Storskogen är den nya Snårskogen. Alltså man får ändå ge dem så här kreativa rubriker. Och du vet, vi var så här, alltså är vi helt ute och reser? Du vet, vi fick ju gå tillbaka, slänga alla våra liksom analyser. Och sen la vi liksom så här 2 veckor, alltså på riktigt, vi la 2 veckor och skrev om alla analyser. Och det var ju skitjobbigt. Det tog jättemycket tid, det tog mycket på självförtroendet. Att alla bara liksom tog ens bebis och bara kissade på den, upplevde vi. Liksom. Och då var det precis som du säger, alltså en enorm emotionell ansträngning att först vara shit, ingen håller med oss och sen bara gå och göra om allt jobbet, men gud vad nyttigt det var skulle jag säga. Karo, du bara sitter här och ser finurlig ut.
Nej, jag lyssnar.
Och sitter och suger in allting.
Ja, men precis.
In, jag är ödmjuk.
Men sen jag tänkte faktiskt också på en annan grej. Ray Dalio som är så här hedgefondfund på Bridgewater, han brukar ju prata om detta att du ser inte verkligheten så som den är, du ser verkligheten så som du tror, och att då är liksom värdet är det att ha thoughtful disagreement, att kunna sätta dig med människor som inte ser världen som du, men att kunna prata med dem. För problemet är ju ofta att vi hamnar i argumentation eller att man ska bevisa sin poäng eller hävda ego eller hävda prestige.
Men du menar också lyssna på dem?
Ja. Precis.
Att inte bara argumentera mot.
Ja, och det där är väl också kanske en sån grej som kommer med åldern, att man lyssnar mer än man pratar.
Ja, men gör så. Ta en partiledardebatt, men lägg till att man också lyssnar på varandra. Ja. Där har du det vi ska sträva efter, för de är väldigt duktiga på att argumentera, men de lyssnar ju inte på varandra.
Ja, nej, exakt. Men det, jag tänker så att vi ska runda av här lite, Kristoffer. Däremot så känner jag mig så att jag känner mig inte riktigt färdig. Utan jag tänker att vi får ta ett avsnitt till och diskutera vidare. För du har ju dessutom en annan bok som heter Mer börspsykologi. Den ska vara helt ärlig, den har jag inte läst än. Utan jag läser den här Börspsykologi så blir du en bättre investerare. Och jag tänker så här, är det något sista liksom så här, tips? Du vet när du har pratat med folk som du känner att du vet så här, men detta är sånt här. Ja, men bra.
Jag har ett återkommande citat i boken där jag parafraserar William Shakespeare. Och det är min engelska är inte den bästa, så jag översätter här nu.
Mm.
En narr tror sig vara vis, medan en vis man vet sig vara en narr.
Mm.
A fool think of himself as a wise man, but a wise man know himself to be a fool.
Mm.
Och jag tror att man hela tiden ska utgå från det, oavsett vad du gör, i allt från att du ska laga mat till att du ska hjälpa en vän med att packa en väska eller bara investera.
Mm. Det där är spännande, alltså det är roligt, för många sådana här smarta människor har ju varianter på detta citat. Jag tänkte på när jag läste det, tänkte jag på Richard Feynman, en så här känd fysiker. Han skrev också så här: kom ihåg, det viktigaste är lura inte dig själv, men kom ihåg att du är den enklaste att lura.
Ja,
eller att bli lurad, liksom. Så att det är samma.
Vi kanske får gå in på det mer, hur man då inte ska lura sig själv.
Men det kan
alltså, för det är lätt att säga att man inte ska det, men sen hur ja, vet men, jag att jag inte lurar mig
ja, men jag
själv?
Tror liksom? jag skulle påstå att det är så här, ifrågasätt dig själv, vänd och vrid, detta som du var inne på, två sidor av mynt.
Mm.
Prata med andra, sök aktivt upp de som inte håller med dig. Liksom fråga dem, hur ser du på det här? Och att se att det inte handlar om konkurrent, utan att det handlar om spelet är inte mot andra, utan spelet är verkligen mot sig själv.
Mm.
Mm.
Jag vet inte, vad skulle du säga, Kristoff? Nu börjar jag kidnappa dina svar.
Nej, jag håller med det där, och det är någonting vi skulle kunna ta i ett annat avsnitt där, att kampen är inte mot de andra, för vi kommer in väldigt mycket på det här med flockbeteende och FOMO och sånt med mera. Nu har vi inte tid för det här, men det skulle vara någonting jag jättegärna skulle vilja diskutera mer om.
Ja, men då tänker jag att vi sätter punkt här, och så fortsätter vi nästa gång på flockbeteende, då FOMO och stress. Vi hade ju också någon sån här apekonomi, har du ett kapitel i.
Ja, det låter jättespännande.
Så att vi sparar det för att bli en liten cliffhanger. Ett fantastiskt stort tack till dig, Kristoffer. Boken hittar man där böcker finns, tänker jag, den här börspsykologiboken. Och den är tillbaka i tryck nu från mitten av februari.
Ja, den har kommit nu från att ha varit slut på grund av flaskhalsar nu med corona och allting. Så att det dröjde en och en halv månad från. Den tog slut vid jul, men äntligen tillbaka igen.
Ja, men lysande. Stort tack, Kristoffer, och på återseende.
Nej, men tack så jättemycket och ha en trevlig dag nu.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.